Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på andra säsongen av Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hallå Stina.
Hej Elvira, då kör vi podden igen då.
Det gör vi, och det känns ju verkligen bra, för det var ganska många veckor sedan sist.
Ja, det var det. Vi har haft lite annat hörs.
Många av oss människor gillar att tävla. En del är ju rent av fanatiska kring tävling, och för andra är det helt ointressant, åtminstone om man frågar dem. Men du gillar ju att tävla, eller hur? Du gjorde en halvmara för någon månad sedan.
Ja, det gjorde jag, men jag vet inte riktigt vad det har med Ekopodden att göra, om jag ska vara ärlig.
Ja, men jag tänker så här. Vem är bäst egentligen? Är det femåriga barnet som är ute på sin sparkcykel och tvärbromsar för att plocka upp en plastpåse, där godispåse som någon har slängt i naturen? Eller är det den äldre damen som sköljer ur sina plastpåsar och hänger dem på tork för återbruk gång på gång? Vem är egentligen bäst på miljö? Och när i livet är man som bäst?
Ja, men då är jag med på hur du tänker. För i dagens avsnitt så ska vi snacka ålder och ålderns betydelse för miljö. Alltså vilken förståelse man har, intresse, engagemang, handling.
Ja, precis. Och dagens avsnitt är, om vi nu får skryta lite extra här, extra bra. För vi har kryddat det med gästspel från både unga och gamla. Eller årsrika, som jag hörde att man kan säga istället om man tycker att begreppet gammalt är tråkigt. Och vi har besökt två förskolor faktiskt, och vi har pratat med pensionärsrådet. Så har vi nått ytterligheterna med det här?
Ja, det kanske en del tycker, men vi ska försöka resonera lite om den stora åldersgruppen som befinner sig däremellan också.
Mm. Yes, men nu måste vi köra igång.
Ja, vi brukar ju börja med vetenskapen. Vad har du hittat där den här gången?
Jo, jag läste en intressant sammanställning av forskning som sa två viktiga saker. Det första är att den närkontakt man har som barn, eller inte har som barn, till naturen, det har betydelse för det vuxna miljöengagemanget. Och det är såklart mer komplicerat än så, och andra faktorer, men detta påverkar i alla fall. Och två, närkontakten som barn har påverkas av tre huvudaspekter. Omgivningen, närstående vuxna och kulturen.
Mm-hmm, det är lätt intressant. Nu får du fortsätta.
Om vi börjar där med omgivningen förstås, det är ju ganska givet. Om man har tillgång till natur i sin vardagsmiljö så dras barn dit för lek och upptäckter. Och det, hur det påverkar barns hälsa och koncentrationsförmåga med mera positivt, det har vi ju pratat om förut i det första avsnittet som heter Det grönsköna. Och det där gäller barn över hela världen. Men vuxna har också väldigt stor makt, eller ganska stor makt, i hur mycket vi låter barn vara i naturen. Och sen så har vi det här med kulturen då. Att i Sverige så har vi en kultur som faktiskt välkomnar att vi är utomhus. Vårt naturskyddstänk, det kom igång tidigt. Uppmuntrar verkligen till utevistelse, rekreation och så vidare. Allemansrätten som ju kom med i grundlagen 1944. I regeringsformen faktiskt. Och ja, men uppmuntran från föräldrar och andra i barnets nära omgivning, det är viktigt. Och det är extra effektfullt om man gör det innan barnen har fyllt 11 år.
Oj, 11 år, då gäller det att dra med ut ungarna tidigt, tänker jag. Fast det gör ju många redan, det ser man ju. Särskilt nu under pandemin så har ju utflykter och naturvandringar blivit väldigt populärt.
Mm. Du Stina, har du några tidiga minnen från naturupplevelser?
En sak som har fastnat, det är våra skidresor i familjen till fjällen på sportlovet. Och vi började åka dit när jag bara var ett par år gammal, så då kunde inte jag åka skidor själv. Så då jag fick sitta i en sån här pulka i en karusell och åka runt. Och det minns jag som kul. Sen kanske det är att jag har sett bilder på det och som får mig att minnas det. Men jag har minnen från det i alla fall, tycker jag. Och du själv då, vad har du för tidiga naturminnen?
Alltså jag var ju egentligen en stadsunge från början. Men ändå så är mina tydligaste minnen från lek utomhus. Och att vi lekte typ i buskplantagen på allmänna ytor och sådär. Och jag var också med i Mulle och ja, vi gjorde utflykter då, friluftsfrämjandet i, till Skrylleskogen utanför Lund. Och där byggde man kojor och man lagade godis av smör och socker och havregryn, supergott.
Mm, det låter jättesmaskigt. Men du har väl konstaterat att naturupplevelser som barn, det får oss mer miljöengagerade som vuxna. Men nu kanske det passar bra att vi lyssnar på vad barnen säger. Vi har ju besökt förskolan Trollet och Funkar på torget. Men vi vet också att det finns många fler förskolor som är engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor. Till exempel Lindö, Oxhagen Malmen och Stensbergs förskola. Men här kommer några kloka ord från de barnen som vi har träffat som heter Theo, Elsa, Leo, Vera, Matteo, Sally, Frank, Ida, Ebbe och Nora.
Härliga namn och härliga unga.
Och den första frågan vi ställde var, vad kan vi göra för att få naturen att må bra?
Inte slänga skräp. Man måste plocka upp skräp i naturen.
Man ska inte slänga glas i naturen.
Man ska återvinna det.
Och vad betyder återvinna?
Man sorterar en plastsaker och glassaker så kan det bli nya saker.
Det en gång så hade vi en skräp då vi plockade upp det och så slängde vi det i olika lådor i plaståtervinning och så och i glasåtervinning.
Brukar ni hitta mycket skräp när ni är ute?
Massor.
Massor.
Men det är mest ölburkar. Och glasburkar.
Vilka är det som ni tror slänger skräpet då?
Det vet man ju inte.
Och du sa att det är vuxna som skräpar ner i naturen.
Är det så?
Kanske.
Varför tror du att det är så då?
Jag tänker mig att det är barn som också som skräpar ner.
Ja.
Men maskar är bra och inte döda.
Man tar hand om jorden ju. Ja.
De bajsar ut jord.
Ja, det bajs och sen blir det jord.
Ja, och sen ställer vi en fråga om vad man inte får göra i naturen.
Inte bryta grenar.
Mm, just det.
Man ska inte slänga bilar i onödan och rita i papper i onödan för då hugger vi ner alldeles för mycket träd och då har vi knappast ingen skog kvar. Då kan vi inte torka oss i rumpan och så.
Och sen så kommer vi in på det här med hur vi tar oss fram, hur vi reser och om det fanns något annat bättre sätt än att köra bil.
Cykla eller gå.
Eller cykla och gå.
Därför om det är en bensinbil så kommer det ut rök och det är inte bra för djuren.
Nej, och faktiskt inte för människorna heller.
Och jag har fått jag känner inte lukten av avgas en gång. Jag också.
Hur luktade det?
Väldigt äckligt. Det luktade så äckligt för jag nästan svimmade. Nästan.
Ja, då är det bättre att gå eller cykla.
Luktar det något när man går och cyklar då? Nej, här skakas det på huvudena.
Åker ni buss någonting då?
Ja. Jag har åkt buss 2 gånger. Mm. Nej, 3.
Jag åkt buss 10 gånger.
Varför är det bra?
Jag
har åkt buss en gång.
Är det bra att åka buss, miljön och natur?
Om det inte är
det buss. Just det. Och våra bussar kör ju faktiskt inte på bensin här i Kalmar. Utan de kör på något som heter biogas.
Och det visste jag.
Det visste du?
Mm.
Aha. Hur kunde du veta det?
Jag var med för att Ann-Sofie kom på det en gång.
Och Ann-Sofie, det var ju deras pedagog då som hade koll på biogasbussarna.
Bra där, Ann-Sofie. Tycker ni att det är viktigt att man är miljövänlig då?
Det är med fjärilar och insekter som gör mat.
Just det, då måste man vara rädd om dem.
För man får inte döda ens ett djur.
Och sen frågade vi dem ju lite om maten, men de verkade inte särskilt sugna på att äta vare sig flugor eller larver och maskar. Vad tror ni att man kommer äta då i framtiden? Är det någon som tror att vi kommer äta insekter? Kommer vi äta flugor?
Nej!
Ja, skalbaggar. Nej, det är ingen som tror. Maskar då? Ja, men vad bra kommentarer det var från dem. Så ja. Jättekul att träffa dem också. Ja, det var superspännande. Vilken härlig ålder egentligen. Mm. Det blev ju mycket fokus på skräp, märkte vi, och hur viktigt det är att inte slänga det i naturen. Och det kanske är för att det är en sån konkret sak där alla kan göra skillnad och hjälpas åt. Mm. I Kalmar kommun så är vi ju med i den här årliga skräplockardagen som Håll Sverige rent anordnar. Och i fjol så var det faktiskt mer än 6500 personer som var med och plockade skräp. Och många av dem var ju barn. Vi fick veta att det var en mamma som körde elbil och en flicka som ville bli brandman. Och att de kunde cykla utan stödhjul. Så att ja,
vi lärde oss väldigt mycket på vårt besök om Minecraft och om regnskogen i Djurängsbacken också faktiskt.
De hade man ju inte koll på sen innan, så tack för tipset.
Okej, det här var ju femåringarna då. Vad händer om vi vandrar uppåt i åldrarna ett snäpp till grundskolan? Hur jobbar vi där med miljöfrågor?
Ja, men här har vi en hel del intressant på gång. Claes Wolke heter ju kommunens miljösamordnare på utbildningsförvaltningen. Och han berättar att Kalmar kommun nu ska dra igång en ordentlig satsning på 7 stycken processledare som har valts ut bland så kallade utvecklingslärare. Och på 7 olika grundskolor i kommunen så ska man jobba tillsammans för att ta fram en plan för livslångt lärande. En slags röd tråd för eleverna i skolan och för de här många inslagen som ändå handlar om att utbilda barn i hållbarhetsfrågor.
Just det, kopplat till Agenda 2030 då, FNs globala hållbarhetsmål. Och det som är spännande med de här utvecklingslärarna, det är ju att de utbildar inte bara elever utan även sina kollegor. Men så hur är det egentligen i skolan? Ger vi våra elever en grund för att leva miljövänligt genom livet?
Ja, alltså mycket grundar sig, eller allt grundar sig på skolans läroplan som kommer från 2011 men som reviderades 2018. Och vi kollade där och Agenda 2030 är faktiskt inte omnämnt. Men däremot så finns det ju formuleringar som att eleverna ska kunna samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, natur, bruk och ekologisk hållbarhet. Och så finns det hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Det ska man lära sig.
Ja, men det är ju bra. Även om jag kan tänka att begreppet Agenda 2030 har väl inte hunnit in i styrdokumenten ändå. Så jobbar ju skolorna med det här. Men frågan är om det ger önskat resultat.
Alltså min bild är ju att unga idag är väldigt engagerade och motiverade.
Ja, men här måste vi ju nämna Greta Thunberg. Hon var ju 16 år när hon började sin skolstrejk och idag har hon ju fått sällskap av miljontals andra ungdomar som verkligen inte tycker att vuxna har fattat. Och bara för några veckor sedan så avslutades ju klimatmötet i Glasgow och många unga blev ju besvikna på resultatet. Greta själv, hon uttryckte det som att det var ett misslyckande och ett PR-event.
Mm. Sen hade vi ju svenska ungdomsrepresentanter med och de var väl inte riktigt lika drastiska utan de ser liksom att det går åt rätt håll men ändå för långsamt.
Ja, det kom ju en rapport för några månader sedan som publicerades i The Lancet Planetary Health som visade att 8 av 10 unga har klimatångest och 3/4 är rädda för framtiden och över hälften känner sig svikna av sina regeringar.
Alltså det är så tråkigt.
Ja, och det här var en undersökning som gjordes i Australien, USA, Storbritannien, Indien, Nigeria, Filippinerna, Finland, Portugal, Brasilien och Frankrike. Och man frågade över 10 000 personer mellan 16 år 25 år. Så jag tycker det är riktigt skrämmande siffror faktiskt.
Mm, verkligen. Och det var ju ingen liten fjuttundersökning, utan som du sa 10 000 personer. Nej, men det är ju, det är supersorgligt. Och alltså ännu värre här, nästan hälften av ungdomarna, 45%, uppger ju att klimatångest påverkar deras dagliga vardag och sättet som de äter och sover på. Och 4 av 10 är tveksamma till att skaffa egna barn på grund av klimatförändringarna. Över hälften anser att mänskligheten är dödsdömd. 3/4 är rädda för framtiden. Alltså det här är ju siffror som man...
Ja, nej, det är oroväckande, helt klart.
Mm. Och sen jag hittat en annan, en internationell studie som också har kommit nyligen här. Då pratade man bara med svenskar och frågade dem om de är mycket eller något oroade över att klimatförändringen kommer att påverka dem på ett personligt plan. Och här svarade 65% av dem som är mellan 18 och 29 år att de är oroade. Men, och hör här nu Stina, för åldersgruppen 65 plus så var det bara 25%, alltså var fjärde person som svarade att de var oroliga.
Ja, det är en väldigt stor skillnad mellan åldersgrupperna där, kan man ju konstatera. Alltså om de här siffrorna även stämmer in på unga i Kalmar, det är ju svårt att säga. Men vår kollega Emma hade, alldeles nyligen fick hon ut en enkät till studenterna på Linnéuniversitetet. Och en fråga som ställdes där var vad man tycker är viktigt att fokusera på inom hållbar utveckling. Och då kunde man välja flera alternativ, till exempel jämlikhet och tillgänglighet och några andra. Men det som flest hade kryssat i, det var att vi behöver lägga mer fokus på miljön.
Okej, så om vi sammanfattar så här långt då. Små barn är väldigt miljömedvetna. Unga är oroliga och besvikna. Studenterna vill lägga mer fokus på miljön. Men vad händer med vårt miljöengagemang när vi bildar familj?
Alltså det här var ju väldigt svårt att få fram siffror på dem. Men nu spekulerar jag lite här. Så tänker jag att många med små barn är ju väldigt måna om att köpa ekologisk mat. Att barnkläderna ska vara... ökotex-certifierad och att de inte ska utsättas för gifter. Och i alla fall maten, tänker jag, måste ju spilla över på föräldrarna också. Men däremot är det väl knappast så att småbarnslivet är en tid i livet när man minskar sin prylkonsumtion eller sin bilanvändning.
Nej, alltså här hinner väl konsumtionshetsen ifatt många. Och då har vi det här stora livspusslet som ska hänga med. Och kanske minskar ambitionerna när vi är stressade. Jag vet inte, men det är ändå mer oklart i den här stora liksom, mellangruppen av vuxna, säg från 35 till 60. Sen om man, ja, men jag tycker man ändå har märkt att vissa kanske senare i livet vill kompensera för sina tidigare klimatsynder. Och då köper man elbil eller skaffar solceller. Förmodligen för att man har råd nu.
Ja, men så kan det nog vara. Men du, när vi pratar om barn i det här avsnittet så måste vi ju nämna barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.
Just det. Och vilken koppling finns det mellan barnkonventionen och miljöfrågor egentligen?
Jo, men det finns ju en kommitté inom FN som övervakar alla länder som har anslutit sig till konventionen för att se att de följer det som står. Och 2019 så lämnades för första gången ett klagomål in till kommittén för att pröva just kopplingen mellan barnkonventionen och klimatförändringarna. Och det är då 16 barn från 12 länder, bland annat Greta Thunberg, som anklagar 5 länder för att inte göra tillräckligt för att förhindra klimatkrisen.
Ja, men det är intressant. Vilka länder var det?
Ja, det var Argentina, Brasilien, Frankrike, Tyskland och Turkiet. Och det var inte nödvändigtvis för att de här 5 länderna är de största klimatbovarna. Utan det är för att de här länderna ingår i den grupp av länder som har antagit ett särskilt tillägg till konventionen. Som gör det möjligt för barn att lämna in egna individuella klagomål till kommittén.
Mm. Berätta hur det har gått nu då.
Jo, men barnen vill ju att FN-kommittén ska erkänna att klimatkrisen strider mot barns rättigheter. Till exempel rätten till rent vatten, näringsrik mat och så. Och pressa länderna till att bromsa klimatförändringarna. Och det här ärendet togs upp tidigare i år.
Mm.
Och det som kommittén kom fram till är kortfattat att länder kan hållas ansvariga för en negativ påverkan av barns rättigheter. Både i det egna landet och barn utanför landets gränser. En stat kan inte komma undan sitt egna ansvar bara på att skylla på att klimatförändringarnas orsak har en mer kollektiv karaktär. Men det måste gå att bevisa kopplingen mellan skadan på barnet och statens handlingar, eller brist på handling kanske man ska säga. Mm. Och det tyckte kommittén att barnen i det här fallet hade kunnat bevisa då. Men däremot så landade FN-kommittén till slut i ett beslut att de kunde inte ta upp ärendet för en formell prövning. Eftersom barnen först då skulle ha behövt få ärendet prövat i de nationella domstolarna i sitt eget land då, innan de vände sig till FN.
Ja, det låter ju ganska krångligt i för sig, men väldigt bra jobbat av de här barnen. Jag tänker att den här, liksom, att det är just det lagen där då som håller tillbaka det här. Men de har ju påbörjat processen i alla fall.
Ja, men så tänker jag med, eller hur? Och det som kommittén ändå uttalar här innebär ju utan tvekan att vi i kommunen måste jobba med miljöfrågor tillsammans med barnen. Och jag tänker på en sak. Ofta kan man ju höra det här att barnen är vår framtid, vilket är sant. Men lika sant är ju att barnen är vår nutid. Vi måste ju jobba för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda nu också.
Ja, finns ingen anledning att vänta. Och de här förskolorna vi besökte, de var ju två väldigt bra exempel på hur man kan göra barn delaktiga i miljöarbetet. Men det handlar om ännu mer än så.
Ja, men det gör det. Och just delaktigheten som du sa, det är ju en av grundpelarna i barnkonventionen. Att rätten att få uttrycka sig i alla frågor som rör barnet, och det är nog fler frågor än man kan tro om man börjar tänka efter. Visste du förresten att det bor 14 468 barn under 18 år i Kalmar kommun?
Nej.
Nej, men det är det. Och det är 14 468 personer som inte har någon formell makt eller inflytande och i stort sett är utlämnade till att vi då, vuxna, bjuder in dem till diskussion eller möten för att de ska få uttrycka sina åsikter. Jag tycker det är värt att lyfta fram faktiskt.
Absolut att det är. Det får bli en uppmaning både till oss själva och till alla som lyssnar och så. Mm. Men du, ska vi gå över till att höra vad vår andra gäst nu har för funderingar kring miljö och klimat?
Ja, men det tycker jag. Kör på.
Ja, då har vi fått en gäst i studion här hos oss idag, nämligen Karin Hjort som är andre vice ordförande i kommunens pensionärsråd. Välkommen Karin!
Tack så mycket!
Och jag tänkte börja med att fråga dig, om du tänker tillbaka i tiden, vad tycker du har förändrats när det gäller hur vi i vardagen tänker kring miljöfrågor? Och vad har blivit bättre eller sämre tycker du?
Mm. Okay, jag växte upp, jag var ju barn under 50-talet. Och jag funderar kring det här med konsumtion, det vill säga mat. Mm. Mm. Vilken skillnad det var då. Vi hade ju inte alls den tillgången på en massa fantastiska frukter, grönsaker och så vidare. Utan det var nog lite mer att vi fick anpassa oss efter det som fanns. Det som var i tid och det som var svensk. Och sen så småningom då så öppnade sig ju hela världen för oss med livsmedel från alla möjliga håll. Mm. En fantastisk förändring. Mm. Samtidigt som den naturligtvis egentligen kanske var bättre för miljön. Mm. Då, låt säga på 50-talet, då vi åt det som fanns närproducerat. Alltså när världen öppnade sig så följde man ju med.
Mm.
Njöt av att det fanns en massa. Idag har vi ju kommit därhän att vi försöker ha mycket mer lokal producerat. Mm. Det är rekoringar och det är närodlat, det är gårdsbutiker. Så på något sätt så känns det som att man går tillbaka lite mer till att värdesätta det som produceras här i landet. Och det tycker jag är fantastiskt bra för klimatet. Då när jag var barn då, man reflekterade ju inte över miljön. Det var ju inte, miljö och klimat var väl inte ord som användes så ofta då.
Nej, och vad berodde det på då?
Ja, jag vet inte.
Nej.
Det kan man också fundera kring.
Ja. Mm. För det var väl ändå viktigt, jag tänker, att lära sig om natur. Jag upplever att ni kanske kan fler.
Ja, men det var viktigt.
Namn på arter så att säga, än vad kanske man får lära sig i dagens skolvärld.
Jo, man hade nog ett annat fokus då. Och det var ju naturen ur ett kanske ett annat perspektiv. Vi fick lära oss namn på växter och fåglar och djur. Just och så.
Ja, men om vi tittar på
pensionärer väldigt generellt. Nu representerar du ju en stor och bred skara människor i vårt samhälle. Och man kan ändå få blicken av att pensionärer, en del då ju, har goda resurser. Det finns kanske stora, törstiga husbilar man åker omkring med. Och är det att dra alla över en kam och generalisera för mycket att säga att pensionärer är väldigt resglada? Och därmed så sätter det ju såklart spår på natur och miljö och klimat i form av utsläpp av dessa transporter. Vad tänker du kring det?
Ja, visst är det säkert väldigt många som är resglada och som har ekonomin och kan resa. Om man tänker som så, lägg upp ett måttband eller en tumstock på, ta den på en meter. Och sen fundera, var på skalan befinner jag mig? Jag är över 70. Hur lång tid har jag kvar i livet? Det kanske gör att många tänker som så. Ja, men jag har råd. Jag kan unna mig att resa.
Ja, precis. Samtidigt så finns det kanske ett bland dig och pensionärerna. Ja, men ett mer naturligt tänk att använda saker längre. Inte samma slit och släng. Kanske inte lika trendkänsliga som yngre grupper. Är det något du känner igen?
Oh ja, det är klart. Och ja, men vi tillhör kanske den generation som fick lära oss att vi köper inte nya saker förrän det absolut behövs. Mm. Och det där sitter i fortfarande. Jag sticker inte iväg och köper nytt bara för att jag får lust till det. Det är som att det sitter där i ryggraden. Mm. Och det tror jag finns hos många av oss pensionärer.
Mm. Hur kan man förmedla det till en yngre eller mer konsumerande generation?
Men är man inte lite på väg att ändra sitt beteende? För att det är ju många som köper second hand eller vintage.
Om du backar i din barndom, hur reste ni då?
Det var ju så att mina föräldrar hade ingen bil. Men min farfar, han hade varit polis. Om det hade någon betydelse för att han hade bil eller inte, det vet jag inte. Men han hade i alla fall en bil, det här var ju 50-talet. Så att ibland så fick min far låna bil av honom. Så då lastades vi in i bilen, mamma och pappa, jag. Och sen ett vänpar. Och sen tog vi någon liten tur. Bodde väldigt enkelt på något pensionat och så. Och när färden var över så lämnades bilen tillbaka till farfar. Och min far återgick till att cykla eller åka moped till jobbet.
Ja, vad härligt. För detta är ju verkligen, alltså egentligen så är det ju en form av delningsekonomi som man hade på den tiden. För då hade inte alla egna resurser för allting. Nej. Men det kanske var mer att man lånade och liksom delade, ja, men både stora och små ägodelar.
Det var ett smidigt system för den tiden.
Ja, och egentligen för den här tiden också faktiskt.
Ja.
Toppen, tack.
Jättebra.
Jag måste bara passa på att ställa en fråga till. Var det verkligen så att allting var bättre förr när det gäller miljötänk?
Nej, det tror jag inte. Jag tänker bara på det här med soptömningen. Där det bara var ett stort plåtkärl som man hällde i allt vad man hade osorterat överhuvudtaget. Tänk sådana möjligheter vi har idag att sortera. Mm. Det är ju en otrolig skillnad och mycket, mycket bättre. Mm. Och förr då, där man inte fick in i det här plåtkärlet, var hamnade det? Jo, men det hamnade säkert ut i naturen. För det var ju inga sopstation heter det då, som var öppna för allmänheten. Man kunde inte själv komma till en station och bli av med sina större grejer.
Och där kan det ju finnas en och annan gammal miljösynd kvar som nya generationer får ställa upp faktiskt från tidigare tider.
Det kan nog finnas mycket, tyvärr.
Ja, jaha, det här var Karin då. Intressant att höra henne.
Men du, nu blir det snabba kast här, men jag har en helt annan sak som jag vill ta upp också. Du vet, Fritidsbanken, det har vi nämnt flera gånger i podden.
Yes.
Och jag ringde upp och pratade med Mats Gunnarsson som jobbar där för att höra om vilka det är som lånar. Är det flest barn, tänkte jag, eller har pensionärerna hittat dit också?
Mm, vad fick du för svar?
Jo, men det är ganska blandat.
faktiskt. Det är många föräldrar som kommer dit och lånar till hela familjen. Men också mor- och farföräldrar som lånar till barnbarnen. Det är inte helt ovanligt att mor- och farföräldrar får besöka barnbarnen på loven. Och då går de till fritidsbanken innan och lånar skidor, skridskor, stormkök eller vad det nu kan vara. Och det är ju smart att de inte behöver rea med det hit då, på tåget. Eller. Men jag fick en känsla av att pensionärerna nog kan bli lite bättre på att låna till sig själva. Men däremot gåstavar, det förstod jag att det var det lite efterfrågan.
Mm, ja, okej. Okay. Så passa på att gå dit och botanisera bland utbudet. Och om du har fritidsutrustning hemma som inte längre används, så lämna det till fritidsbanken så kan någon annan få glädje av det. Vi har ju också pratat med kommunens energirådgivare. Vilka är det som hör av sig dit egentligen? Det är väl inga små barn förstås, men pensionärer, eller?
Det är framförallt personer mellan 30 och 60 som hör av sig. Lika många män som kvinnor. Och de här unga vuxna kring 20-årsåldern, det är en helt obefintlig grupp. De hör aldrig av sig.
Nej, men okej. Okay. Men deras intresse för miljö, det kanske syns på andra sätt kan man tänka sig. Sen har vi ju träffpunkter för seniorer. Alltså dit man kan komma och, ja, men på dagtid. Och då kommer det ju föreläsare dit ibland för att prata. Har det kommit upp någonting om miljö och klimat på de träffarna?
Nej, jag har kollat runt lite och det verkar inte ha gjorts något särskilt på det området. Så det är ju tips till de som planerar vårens program kanske. Men du, nu har vi verkligen gjort ett långt program. Har du något mer som du vill få med innan vi säger hej då?
Jo, men vi klämmer till med den här forskningen som jag pratade om i början. Måste bara nämna det, för det var ju då en undersökning som jämförde också utevistelse mellan Sverige, Turkiet och Ungern. Och det har visat sig att de äldre, eller årsrika svenskarna, de vistades mer utomhus än övriga trots ett kallare klimat. Så kyla och november-december-rusk, nej, det stoppar inte vår naturlängtan.
Bra. Då är det dags för några avslutande grönsköna tips. Och idag är det våra gäster som står för tipsen och de kommer här.
Grönt och skönt tips.
Inte slänga skräp. Och inte slänga tuggummin. Och inte ta mossa från träd.
Och stenar. Över det kan supermånga år och det kan faktiskt bo små djur i dem. Och inte bara slänga bort stenar från gravar. För att bara se vem som är död. Över det får man faktiskt.
Man får inte döda för många djur heller.
Vi kanske inte behöver resa så mycket utomlands. Vi behöver inte flyga. Vi har ett fantastiskt fint land. Och det har väl blivit väldigt, väldigt många turer ut i naturen. Istället för att ta en charter till Thailand eller Kanarieöarna eller vad som, att man kan göra någonting på denna plan.
Och om vi inte har någon natur så kan vi inte leva. Men då får vi ingen mat.
Gött. Alltså Stina, vi har nått slutet på det här programmet. Vi har pratat på här och hoppas ni tycker att det här var spännande. Vill ni kontakta oss så gör ni det på ekopodden@kalmar.se. Och men vi hörs väl snart igen.
Snart igen. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.